För er som inte var här på fredagskvällens musikdramatiska framställning, jag tror ändå ni förstår vad de här attributen säger. Den blodiga manteln, långskjortan som de senare kastade lott om, hammaren, spikarna, repet som man bands med redan i ett semane. Den romerska piskan, obarmhärtigt grym. Den purpurfärgade manteln som man hängde på honom när man ville leka kung med Jesus. Binden som man band för hans ögon för att testa hans profetkapacitet. Anklagelseskriften, Jesus från Nazaret, judarnas konung. Törnekronan som han tryckte ner över hans hjässa. Spiran som han stack i hans hand och sedan slog ner törnekronan ännu djupare i hans huvud med. Pilatus försök att avtvå sin skuld. Men när allt var över, korset brister ut i skönhet och seger och jubel. Men den dag Jesus dog var den mörkaste dagen i lärjungarnas liv. Det var inte bara det att de hade förlorat en kär vän, förlorat sin mästare, honom som de hade vandrat med i 3 år, delat livet, ätit tillsammans med, vandrat med, delat allt, hört hans undervisning, sett hans mäktiga gärningar och knutit alla sina förhoppningar till den mannen. Hur kunde det sluta så här? Redan i Getsemane så hade förvirringen börjat när man kom där och band hans händer. Och han så utan motstånd bara kapitulerade. Och man hade sett honom föras bort till de här rättegångarna i natten. Och jag tror inte få döma lärjungarna för hårt när de skrämda flyr som får över Olivbergets kullar. De var så överraskade av det tydligt tilltagande nederlaget att de bara inte orkade. Det var så ofattbart det som nu höll på att hända. Och det står att alla övergav honom. Och när lärjungarna senare kanske på natten ändå hittade varandra på något samlingsställe där de var vana att finnas, så var stämningen oerhört tryckt. Ingen sa någonting. Alla satt bara och stirrade rakt fram eller med fladdrande blickar nervöst tittade i rummet. Var fanns nu hans tal om riket? Var fanns nu hans makt och hans myndighet? Deras mästare hade förts på morgontimmarna också till Pilatus och senare, som vi vet, ut till huvudskalleplatsen. De var inte bara rädda, de var desillusionerade, de var handlingsförlamade. Ingenting stämde längre. De bara satt och stirrade i slutna rum. Hade de så totalt misstagit sig på allt vad den mannen sa? De hade ju lämnat allt för hans skull. Och så går han och dör. Fiaskot kunde inte bli större. Nederlaget kunde inte bli mera totalt. Jesu grav höll på att bli trons grav för lärjungarna. Skulle de någonsin kunna resa sig igen efter att ha blivit knäckta på det här sättet? Får jag fråga dig redan nu, hur troligt tycker du det verkar, som en del påstår, att lärjungarna i det här sinnestillståndet ändå skulle ha gått ut till graven, försökt få bort stenen och så stjäla ut Jesu kropp och lägga den någon annanstans och sedan frimodigt gå ut och förkunna han har uppstått från de döda och börja den förkunnelse i självaste Jerusalem? Hur sannolikt verkar det? Det märkliga är faktiskt, den här stunden och den här dagen var det endast Jesu fiender som tänkte på de ord som Jesus hade sagt innan korsfästelsen. Innan han hade kommit till Jerusalem den där sista veckan. Att han hade talat om att han på tredje dagen skulle uppstå igen. Och inte ens nu, när han var död, så kunde de känna sig riktigt trygga. De drar sig till minnes det här. Och när han ännu levde, ska jag förstärka mig? Okej. Jag ska försöka stå still då. Naturligtvis trodde de inte ett dugg på de där orden om uppståndelse. Men de kände ändå en viss oro för att någonting skulle kunna hända som slog omkull hela deras strategi. Och det fick ju bara inte ske. Så de hastade på nytt till Pilatus. Och jag tänker mig Pilatus då, talaren, måste vara ganska förundrad över att se den här skara ledare återigen komma till honom. Först med Jesus och anklagelserna. Och sedan klagade på anklagelseskriftens ordalydelse. Så får det inte stå. Säg eller skriva att han bara sa sig vara judarnas konung. Och Pilatus är redan trött på de här ledarna och säger, vad jag har skrivit har jag skrivit. Och så kommer de igen nu tredje dagen efteråt och säger, vi drog oss till minnes och vi drar oss till minnes att den mannen, medan han ännu levde, de säger till och med den bedragaren, medan han ännu levde, sa att efter tre dagar ska jag uppstå igen. Ge därför order om att hans grav bevakas i tre dagar framöver. Så att inte hans lärjungar kommer och stjäl bort kroppen och säger att han uppstått. För då blir den andra villfarelsen värre än den första. Då kanske människor verkligen börjar tro att han var Guds son. Och Pilatus, han ville tydligen bara bli av med de här ledarna nu. Så han säger, okej, ta en vaktstyrka. Och det var en stor grupp soldater. Romerska vakter. Och bevaka graven så gott ni kan då. Och de fick en stor vaktstyrka med sig. De går ut i graven. Vakterna förseglar den här stora stenen som var rullad fram inför graven. Och ni vet, om ni har sett gamla gravstenar någonstans som museiföremål, sådana var det. Jättetunga saker som man behövde vara flera man för att rubba. De hade rullat den för graven och nu spände man ett romerskt sigill över gravstenen. Vilket det var med dödsstraff belagt att bryta. Så nu var väl ändå saken klar. Jag tror Gud log åt detta tilltag. Som om mänsklig makt, som om soldater och stenar och romerska sigill skulle kunna behålla livets första. Gud såg också de förskrämda lärjungarna där de satt innanför låsta dörrar. Och Gud tänkte, han hade redan beslutat, de ska jag använda för att vända upp och ner på hela världen. Det är nästan humoristiskt. Men redan på den tiden var det så att kvinnor var modigare än män. Det fanns en märklig skara kvinnor som hade varit där Jesus gått fram och som hade lidit av olika sjukdomar. Och Jesus hade kommit deras väg och brytit detta ok i deras liv. Och av tacksamhet och kärlek till mästaren så hade de följt honom och betjänat honom med sina ägodelar. Ända från Galileen och ner nu till Jerusalem. Och de har varit med. De sprang inte och gömde sig när Jesus dog. De stod kvar vid korset dessa sista timmar av hans kamp. Och på avstånd hade de liksom följt hela dramat. Och de hade också sett att när Jesus var död så kommer två män, en rådsmedlem till och med, Nikodemus och Josef från Arimatea, som också var en rik man, och tog ner Jesu kropp. Och de såg var de lade Jesu kropp inne i klippgraven. Det är bara rika hade råd att få utrymme så att säga efter sin död. Och så fullbordades den 700-åriga profetian när Jesaja säger, bland de rika kom han först när han var död. Och de såg hur de här båda männen, troligen med andras hjälp, rullade stenen fram inför ingången till graven. Trots detta så beslutade denna lilla skara kvinnor att komma tillbaka till graven. Inte på sabbaten, eftersom den dagen fick man inte utföra något arbete. Men dagen efter sabbaten, redan tidigt på morgonen, beslöt man att man skulle träffas för att gå till graven och bevisa Jesus denna sista kärlekshandling. Att inlinda hans kropp med linne och smörja den, balsamera den och bekräfta sin kärlek till honom, men också sin sorg naturligtvis. Och så börjar morgonen gry. Maria från Magdala, från vilken Jesus hade drivit ut 7 demoner, som det stod. Hon var först på plats och hon kunde inte hejda sig. Hon är så ivrig att hon går fram till graven och finner till sin stora förskräckelse att stenen är bortvältrad. Och hon lutar sig in och ser graven är tom. Och överraskad och förskräckt och oroad springer hon till lärjungarnas gömställe och larmar dem och säger: stenen är borta, graven är tom. De har flyttat bort vår Herre och vi vet inte var de har lagt honom. Det var hennes slutsats. Lärjungarna höll hennes vittnesbörd för löst prat, stod det. Kvinnor fäste man ingen större uppmärksamhet vid på den tiden. Det fanns 2 av lärjungarna som ändå ville få en egen bekräftelse på att det var sant. Och det var så som Petrus och Johannes fötter på vingar. Och det började en märklig språngmarsch den morgonen ut till graven. Och Johannes den yngre springer fortare än Petrus och kommer först fram till graven, men vågar inte gå in, utan endast lutar sig in och ser mycket riktigt. Den är tom och där ligger dödens kläder och där ligger huvudbinden hopväcklad på en plats för sig. Och så kommer Petrus ångande, och för honom fanns ju aldrig någon broms, rakt in i graven. Och då vågade också Johannes stiga in. 1000 tankar far genom deras hjärnor. Vad är det som har hänt? Hur kan graven vara tom? Vem skulle kunna vilja stjäla Jesu kropp och varför i så fall? Och de betraktar linnebindarna som ligger där. Och de betraktar huvudbinden som ligger hopvikt på ett ställe för sig. Och de ser och de granskar och de tänker. Och långsamt men säkert börjar den sanning gå upp för dem som egentligen Jesus hade avslöjat redan innan detta hände. Han skulle uppstå igen. Alla ord är överflödiga. Något bortrövande av Jesu kropp kunde det inte vara frågan om. Varför skulle då svepningen ligga kvar? Kan du förklara det? Och varför skulle man ha gjort sig besvär med att ta av huvudbinden och veckla ihop den och lägga den fint och prydligt på ett ställe för sig? Det var precis så som någon hade stigit ur dödens kläder för att de inte behövdes längre. Och nästan bäddat efter sig, så att säga, som vi bäddar sängen på morgonen. Det är för att nu behöver vi inte sängen. Dagen har börjat gry. Den tomma graven talade sitt tysta språk. Alla ord var överflödiga. I dödens kammare andades liv. Allt faller plötsligt på plats. Och Johannes, står det, han såg och han trodde. Och överväldiga av förundran och glädje så lämnar då den tomma graven och springer förmodligen också tillbaka och blir en del av dem som rapporterar att graven faktiskt är tom. Och under tiden har de andra kvinnorna kommit fram till graven och fått höra de märkliga orden som redan har sjungits här idag. Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han är uppstånden. Och dessa kvinnor springer tillbaka tillsammans in i staden. av någon anledning inte samma väg som Maria Magdalena nu är på väg tillbaka till graven på. För hon trodde ju, hon visste ju ännu inte vad som hade hänt riktigt. Hennes slutsats var, någon har tagit hans kropp och gömt den någon annanstans. Och hon står där vid gravöppningen och lägger plötsligt märke till, genom sina tårhöljda ögon, hur två ljusklädda män står där inne i graven. Och de säger, kvinna, varför gråter du? En konstig fråga. Och hon förklarar, ja men de har ju flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. Änglarna behöver inte svara. Någon rör sig bakom Maria Magdalenas rygg. Och när hon vänder sig om så kan hon genom sina tårfyllda ögon inte känna igen främlingen i morgonljuset. Men han upprepar, varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Det här är egentligen en höjdare. Vem letar du efter? Och hon gissar att det är trädgårdsmästaren, trädgårdsvakten möjligen, som svarar henne och talar med henne. Och hon säger, utan några ytterligare ord från hans sida egentligen, genast, om det är du som har burit bort honom, säg mig vad du har lagt honom så jag kan hämta honom, släpa honom tillbaka, eller med andras hjälp menar hon, och ge honom denna sista kärlekshandling. Främlingen i morgonljuset svarar inte på hennes fråga. Han bara nämner hennes namn. Maria. Då känner hon. Det är ju han. Å, mästare! Utropar hon i jublande förvåning. Maria Magdalena, som så hade kommit att älska Jesus. Han som hade löst henne från dessa träldomsandar. Och som hon vandrat med de många milen genom Galileen och Judeen och ständigt bevisat sin tacksamhet. Hon var den som hade dröjt längst kvar vid korset. Den där förskräckliga dagen. Hon var också den första som hade bevittnat den tomma graven. Om det här hade varit en uppdiktad historia. Tro inte att man hade valt en kvinna som det första vittnet att bevittna en så historisk händelse. Allt talar sitt tydliga språk att detta är en historisk verklighet. Maria skyndade tillbaka och alla kommer och ger varandra detta vittnesbörd. Graven är faktiskt tom. Och ut från landsbygden kommer två lärjungar som har varit i sin besvikelse och i sin bedrövelse och förtvivlan, beredda att lämna allt, det är kört nu. Och så hade han kommit och gått bredvid och hållit och frågat dem, och de hade med sorgsna blickar berättat för honom, du måste vara en främling i Jerusalem som inte vet vad som har ägt rum dessa dagar. Vad då för något? Säger Jesus, som är självaste huvudpersonen i dramat. Låt mig höra. Och så relaterar de händelserna denna långfredag. Och Jesus inte ens då avslöjar för dem vem han var. Utan börjar istället tidernas bibelstudium. Och berättar för dem och förklarar för dem. Genom skrifternas vittnesbörd, gamla testamentets skrifter, att Messias när han kommer måste ju lida och sedan dö, men sedan också uppstå. Och medan han går där och förklarar Bibeln för dem så börjar deras hjärtan att bli brinnande. Och när de kommer fram till Emmaus och han bryter brödet där i värdshusets matsal, då öppnas deras ögon och de känner igen honom och de glömmer måltiden och de hastar. De där milen tillbaka till Jerusalem och säger, vi har sett honom, vi har sett honom. Och plötsligt har man ett samstämmigt vittnesbörd. Och när Paulus skriver till Korinterna detta 15 kapitel så räknar han upp 11 tillfällen då Jesus visade sig efter sin uppståndelse. Detta är inga diktade sagor, min vän. Om det hade skrivits ner kanske 100 eller 200 år senare, så skulle man ju kunna tänka sig att den generationen som var med och såg och hörde, de är ju ändå döda, så nu går det lättare att dikta upp någonting. Men berättelserna om Jesu liv, hans död och uppståndelse skrevs bara några år, de första källorna, Markus evangeliet, kanske bara 10 år efter hans död. Och om den här läran hade kommit till i någon avkrok i Romariket, men i självaste Jerusalem, där han bara för 50 dagar tidigare hade dödats på detta kors, där står lärjungarna upp och förkunnar: den Messias som ni dödade, honom har Gud gjort till både Herre och Messias. Han är verkligen Guds son. Vi har sett honom. Graven är tom. Det visste alla. Du ser, alla var överens om att graven var tom. Ingen ville förneka eller kunde förneka det. Och de som helst hade velat se att där fanns kroppen kvar, det var trots allt Jesu fiende. Och när vakterna kommer in i Jerusalem den morgonen och säger: aj, aj, aj. Och de vågar inte gå till Pilatus och erkänna att de hade så misskött sitt uppdrag att han hade, så att säga, på något sätt kommit bort ur graven. Så de går istället till översteprästen och säger: det är faktiskt så att graven är tom. Och de kanske också berättar om denna jordstöt som kom, om ängeln och ljuset som steg ner och stenen som blev bortbältrad och hur de föll som döda till marken, dessa tappra romerska soldater. Och översteprästerna blir väldigt nervösa. Vi hade ingen alternativplan till det här. Vi hade ingen plan B. Hur löser vi det här? Efter en kort överläggning: här är pengarna. Gå ut på stan och säg att den Jesus som vi var satt att vakta graven till, hans lärjungar kom när vi sov. För även romerska vakter måste ju sova, det förstår du. När vi sov, då kom de, hela högen, rullade bort stenen, stal graven och försvann, stal kroppen och försvann. Därför är graven tom. Och det ryktet spred sig. Det är bara ganska osannolikt, eller hur? För det behövde ju bara att någon på gatan sa så här: ja, men om ni sov, hur vet ni då att det var lärjungarna som stal kroppen? Så långt hade ingen tänkt i brådskan. Och varför ligger svepningen kvar där och huvudbinden så fint hopväckt? Och hur kunde han sedan visa sig för den ene efter den andra, som Paulus skriver, vid ett tillfälle för mer än 500 män. Och det är som denna kyrkan borde fullsats, som i fredagskväll då. Alla samtidigt såg honom. Av vilka de flesta ännu lever, säger Paulus när han skriver första Korinthierbrevet i början på 50-talet. Ungefär 15 år senare alltså. Efter Jesu död. Ni kan gå runt, ni kan fråga, ni kan intervjua ögonvittnen. Och det finns många andra sätt att se sanningshalten i uppståndelsetro. De första kristna började fira söndag. Och därför sitter vi här idag. Det är inte tisdag, eller hur? Det är söndag, det är Herrens dag. Två icke-troende jurister i England tog sig för med att göra en granska de här ögonvittnesskildringarna för att, så att säga, samla bevis för det osannolika att den mannen verkligen uppstod. Och de skrev var sina böcker om det här. Det var bara det att båda blev så övertygade av bevismaterialet i Nya Testamentets skildringar att de blev troende på Jesus Kristus, troende. Och en tredje bok som på svenska heter ungefär Kristendomen, historiens vittnesbörd, också skriven av en professor i juridik vid Londons universitet, där han lägger fram på ett övertygande sätt alla de bevis, har vi rätt att kalla det tror jag, som talar för att graven inte bara var tom, utan den också hade lämnats tom av honom som lagts in död, därför att han lever. Och om inte vi nöjer oss med det, så tog jag med ett litet utdrag ur den judiska historieskrivaren Josefus. Han levde samma århundrade som Jesus. Hans egna föräldrar kunde berätta om Jesus. Han föddes 4 år efter Jesu död. Så det var ju färskt minne bland folket. Han skriver bland annat så här om Jesus senare under det första århundradet. Nu fanns vid denna tid, då Pilatus var verksam, en viss Jesus. Han var en vis människa. Om det nu är riktigt att kalla honom människa. Ty han utförde underbara gärningar. Han var en lärare för sådana som med glädje tar emot sanningen. Han drog till sig många. Och av både judar och hedningar. Han var Kristus. Och när Pilatus på inrådan av de ledande männen ibland oss hade dömt honom till korset, så övergav honom inte de som först hade älskat honom. Ty han visade sig för dem levande igen på tredje dagen, så som de heliga profeterna hade förutsagt. Dessa och 10 000 andra underbara ting rörande honom var förutsagda. Och säger han sist till sist, skaran av de kristna som de kallas efter honom har inte upphört in till denna dag. Och det är några decennier alltså efter Jesu liv på jorden. Vad säger vi om detta? Vad säger du om du vill vara ärlig? Vad vill du tro? Spjärnar du emot? Känns detta legendariskt? Eller känns det som om det andades sanning trots allt? Så var de där fortfarande inlåsta av rädsla för judarna och ännu kanske i viss tveksamhet. Det var som om det var för bra för att få vara sant. Då står Jesus mitt ibland dem. Och de hör hans hälsning: frid, frid vare med er. Och de kan ändå inte förmå sig att tro sina ögon eller öron. De blev rädda, står det. De trodde det var en ande. Och Jesus, som ser deras fruktan, visar fram sina sårmärkta händer och säger: titta här, ni vet spikarna, ni vet vad de sätts in, här är såren. Och kanske han också visade såret till sidan, såret efter törnekronan, såren och såren i fötterna. Och så säger han: känn på mig då, kom fram och kolla om jag är en vålnad. En vålnad har ju inte kött och ben som ni ser och kan känna att jag har. Men då står det, de kunde ändå inte tro för glädjens skull. Har du varit så glad någon gång så har du sagt, nej, det kan bara inte vara sant. Och man nästan är rädd att ge sig hän för att tänk om jag blir besviken igen då. Okej, Jesus är tålmodig. Han säger, finns här någonting att äta? Ja, visst, vi har lite fiskrester kvar. Låt mig få det. Och de bär fram på honom ett stycke stekt fisk. Och de ser hur han tar och äter och tuggar och sväljer. Och något av de mest fantastiska, eller tycker jag, intressanta bevisen på Jesu kroppsliga uppståndelse, det är en tallrik med lite fiskben kvar på. Han har varit här. Han har ätit. Titta, han åt som vi äter. Nej, sa Thomas när han träffade dem efteråt, det kan jag inte tro. Ja, men titta, här är tallriken med benresterna av fisken. Ja, det hjälper inte. Jag vill själv se honom, ta på honom, kolla in såren. Jag vill inte gå på en besvikelse till. Vi får inte döma Thomas för hårt. Egentligen skulle vi vara tacksamma för Thomas, för det var han som tvivlande ställde den där frågan den sista kvällen tillsammans med lärjungarna, när Jesus sa: jag går bort, men jag ska komma tillbaka. Och Thomas säger: herre, vart ska du gå? Vi vet ju inte vägen. Johannes skriver att Jesus svarar: jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Var inte orolig, Thomas. Åh, vad bra att Thomas tvivlade så vi fick de raderna. Och Filippus fyller i och säger: Herre, låt oss få se Fadern, då ska vi tro. Och Jesus säger: ni har ju sett mig. Den som har sett mig har sett Fadern. Och så vet Jesus om Thomas tvekan och kommer ytterligare en dag mitt ibland dem, och utan att ta upp någon diskussion: Thomas, kom hit. Varsågod. Känn. Titta. Det är jag. Tvivla inte utan tro. Och jag tror inte ens Thomas hann så långt att han sträckte ut sin hand för att känna såren. Han bara föll ihop och han säger: o, min Herre och min Gud, det är sant att du lever. Och då återigen är jag tacksam för Thomas, för då förklarar Jesus oss lyckliga som sitter här. Han säger om kommande släkter: Thomas, du har sett mig, därför tror du. Och det är inte så konstigt att man tror när man har sett. Egentligen behöver man inte tro, för då vet man ju redan. Men saliga är de som kommande tider inte kan ha sett mig, men som ändå tror. Och så säger han: det är saligare att tro än att se. Kan det vara sant? Att vi som sitter här och skulle längta efter att se honom, men bara har attributen kvar. Han har gått igenom allt det här. Han har lämnat korset. Och det segrar i sin blomsterskrud. Vet du, vid Lenins död 1924 så utropades det i sovjetisk radio om Lenins storhet. Man sa: han var en oerhörd man. Hans förmåga var att samla massorna. Han var mänsklighetens ledare. Ja, världens frälsare. Så lydde det i kommunistpropagandan. Men Lenins döda kropp innebar ändå att man bara kunde säga att han var allt detta. Det är därför som uttalandet från Jesu tomma grav 2000 år tidigare är så revolutionärt annorlunda. För där säger man inte: han var här, liksom bara och är kvar här. Utan han är inte här. Han är världens frälsare. Håller på att vara det fortfarande. Jesu tomma grav förändrar hela mänsklighetens villkor. Jag har varit vid Buddhas grav och sett tusentals av pilgrimer som samlas där och offrar och tillbeder i dagar. Men det är bara en grav. Där dog han. Och ni vet hur muslimerna vallfärdar till Mekka och till Mohammeds grav utanför Mekka. Och du kanske har varit i Moskva och sett köerna slingra sig över Röda torget för att man ska få en glimt av sin döde ledare. Så annorlunda detta är. Mina vänner, den uppståndne Kristus, tack vare honom så sjunger egentligen hela skapelsen hoppets sång. För den tomma graven garanterar inte bara din och min frälsning, utan en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Är det då så underligt att vi med Paulus utropar: vi vill lära känna honom och hans uppståndelsekraft. Vill du det? Vill du ha med honom att göra som har gjort allt detta för dig? Känner du honom som din frälsare? Idag kan det bli sant. Idag kan du säga när du kommer hem: han är också min. Han lever i mitt liv. Låt oss bedja. Käre gode Gud, tack att detta är historiens största budskap. Graven är tom. Seger över synd och död. Vi alla människor som märker att vi är förgängliga och döden tränger sig på obevekligt. Tack för evangelium, att du har fört liv och oförgänglighet fram i ljuset för att vi skulle ha ett hopp, för att ingen av oss skulle irra omkring i en mörk värld
och tro att jag ska ner i en grav och sen är allt slut. Tack för påskmorgonens ljus. Och jag ber om det finns någon som ännu inte känner dig och kan säga att mitt hopp och mitt liv är Jesus. Att hon eller han den här stunden kunde säga till dig som steg ur graven: kom in i mitt liv. Gör allting.